Då så, då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av våra studier i Uppenbarelseboken. Jag tycker det är jätteroligt att du har surfat in på den här podcasten. Hoppas att du ska tycka att det är intressant, att det är uppbyggligt. Du ska vara jättevälkommen. Du får gärna tipsa fler också som du tror skulle vara intresserade. Jag heter Gert Torstensson, jag jobbar som pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Och vi sänder ju bibeltimman på Zoom tisdagar klockan 20.00. Det skulle vara jätteroligt om du vågade delta live också. Du hittar mötes-ID både på vår hemsida och vår Facebook-sida. Och det är inga konstigheter att logga in. När du fyller i inloggningen där så kommer du till ett väntrum. Och sedan så blir du insläppt, förhoppningsvis utan att vänta allt för länge. Så jag vill verkligen hälsa dig välkommen också till att delta där och då, så att säga. Men den här podden är ju också en möjlighet för den som eventuellt inte har möjlighet just den tiden. Så kan man ju också stanna den här podden. Man kan, om det går lite fort och det kanske behövs lite mer tid till att slå upp bibelställen och följa med aktivt, så är det ju en förmån att kunna stanna, till och med gå tillbaka. Vi har läst hur Jesus talar till Johannes och säger: kom hit upp. Och Johannes, han kommer i anden, han får se syner. Han får se en dörr in i himlen som står öppen. Han ser en pågående gudstjänst, han ser en tron, han ser någon som sitter på tronen. Som han liknar vid ädelstenar av jaspis och karneol. Och runt omkring tronen så finns fyra varelser och 24 troner med 24 äldste som hela tiden tillber honom som sitter på tronen. Och kapitel 4 beskriver himlen och den pågående lovsången som riktar sig mot skapelsens Gud. Men i och med det femte kapitlet så börjar Johannes tala om nya saker som vi tidigare inte har hört om. Han som sitter på tronen har en bokrulle i sin högra hand. Och den här bokrullen är fullskriven både på in- och utsidan och den är förseglad med sigill. 7 sigill. Och problemet som vi ställdes inför i slutet av förra bibeltimman, det var att det fanns ingen, vare sig i himlen eller på jorden, som hade makten och auktoriteten och tillåtelsen att öppna bokrullen och bryta bokrullens sigill. Och Johannes grät över det. Men då framträder någon som vi tidigare inte har sett eller hört någonting om. Och nu så ska vi läsa dagens text, så att säga, som börjar i Uppenbarelseboken 5, vers 5, och som sträcker sig kapitlet ut. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte, se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. Och jag såg i mitten mellan tronen och de 4 varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon som är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen och högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de 4 varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronet och varelserna och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000, och det sa med stark röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga, honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa amen och de äldste föll ner och tillbad. Ja, det är mäktiga ord och versar som vi nu ska ta en närmare titt på. Vers 5 säger att en av de äldste sa till mig, gråt inte, se lejonet av Judas stam. Davids rotskott har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. En av de äldste tröstar Johannes och säger till honom att det trots allt finns en som är värdig. En som ännu inte Johannes har lagt märke till. En som kan öppna bokrullen och bryta dess sigill. En tydlig koppling till det här med bokrullen är att tänka på den som ett lagfartsbrev. Det finns historiska fynd som berättar att när man tecknar en lagfart över en fastighet eller en tomt så skrev man ett lagfartsförfarande som man sen kunde besegla med sigill. Och sen när man hade betalat hela köpesumman så fick man bryta sigillen. Och så på så sätt hävda att det här är nu mitt, det tillhör mig, finns i min ego. Och med den kopplingen så kan det sägas att Jesus han är den rättmätige ägaren till vår jord. Jesus han har betalat köpesumman, det fulla priset. Och minns vad han säger när han träder fram inför lärjungarna i samband med att han uttalar missionsbefallningen. Han säger, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och när sen lovsången till lammet börjar ljuda senare i kapitlet, det som kallas den nya sången, så handlar den om just det, att lammet är värdig att bryta bokrullen och dess sigill, för han har blivit slaktad och med sitt blod har han betalat priset. I den här versen så benämns Jesus dels som Davids rotskott men också som lejonet av Juda. Jesus är ju vare sig ett lejon eller en planta. Det är ju bilder och vi måste acceptera bildspråket. Annars så blir det närmast absurd läsning. Men symbolerna och bilderna har sin substans och sin förankring. De står för någonting. Och det här med Davids rotskott, det har vi sagt någonting om innan. Bakgrunden finns alltså i Jesaja 11 och 1. Det har vi läst tidigare också. Det står att ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Och det här syftar, den här telningen då, syftar på Jesus. Jesus är skottet som ska skjuta upp ur Judas stam, den kungliga gestalten. David var ju av Judas stam och Isai var ju Davids pappa. Så Juda är så att säga kungaätten här. Så Davids rotskott, det är liksom syftar på Jesus. Men vi har ju också uttrycket lejonet av Juda. Och det låter häftigt, det låter kraftfullt. Men det är faktiskt mer än häftigt om jag säger så. Det har sin förankring också det i skriften och i det gamla testamentet. Det är inte bara taget ur luften. Någonting av det mäktigaste i hela uppenbarelseboken, det är ju framställningen av Jesus som både lejon och lamm. Både som herre och frälsare. Både som Gud och människa. Både som allsmäktig och utblottad. Och lejonet av Judas stam, det här uttrycket, det har sin bakgrund i Jakobs välsignelse av sina söner som du kan läsa om i Första Mosebok 49. Du vet att Abraham då, stamfadern, han fick ju Isak så småningom. Och Isak i sin tur, han fick ju Jakob. Och Jakob fick 12 söner och i och med detta så bildades ju ett folk. Alltså Jakobs söner är ju Israels 12 stamfäder. Och när det sen är dags för Jakob att lämna det här jordelivet så välsignar han sina söner. En i taget och han profeterar över dem. Mäktigt det där. Vi kan läsa hans profetia och välsignelser över sina söner i Första Mosebok 49. Jag tänkte vi skulle läsa det som då sägs över Juda. För Jesus är ju som sagt av Judastam. Så vi går till Första Mosebok kapitel 49 vers 8 till och med 10. Juda, dig ska dina bröder prisa. Din hand ska gripa dina fienders nacke. Din fars söner ska buga sig för dig. Ett ungt lejon är Juda. Du reser dig från rivet byte, min son. Han böjer sig, han lägger sig som ett lejon, som en lejonhona. Vem vågar väcka honom? Spiran ska inte vika från Juda, inte härska staven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken lyder honom. En förvånande inledning. Dig ska dina bröder prisa och din fars söner ska buga sig inför dig. Det här förknippar ju vi med Josef. Ni vet hans... hans drömmar och det som hände runt Josef och hans bröder som kom till Egypten och bugade sig för honom. Vi känner säkert till den historien, men här tas den profetian och talas rakt in i Juda istället. Inte till Josefs barn Efraim och Manasse, utan någon ska komma från Juda som ska bli mycket stor. Och stammarna ska buga sig inför honom och spiran och härskarstaven ska inte vika från Juda. Det ska komma en kung och folken ska bli honom lydiga. Och vi förstår att det här det syftar på Jesus. Så här finner du bakgrunden till uttrycket på Jesus som lejonet av Juda. Vi läser vidare i vers 6. Och jag såg, i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon som är Guds 7 andar, utsända över hela jorden. Nu står det där, lammet, mitt ibland om gudstjänstfirande. Och Johannes, han verkar inte överraskas av vare sig att det är ett lamm eller att det ser ut att ha blivit slaktat. Det har tidigare talats om ett lejon. Nu talas det om ett lamm och det verkar helt självklart för honom att lejonet som nu illustreras av ett lamm är samma person. Och lammet har alltså kvar spåren från den så kallade slakten. Även i himlen. Lammet som såg ut att ha blivit slaktat. Jesus som lammet. Det är ju en känd bild. Den bilden på Jesus som lammet går ju inte minst tillbaka till Exodus berättelsen. När Israels folk blev befriade ur Egypten och slaveriet där. Exodus betyder ju uttåg. Och syftar som sagt på israeliternas uttåg ur Egypten under Mose. Det där kan vi läsa om framförallt i andra Mosebok. Innan folket slutligen släpptes av farao så fick landet genomgå 10 plågor för att farao till sist skulle ge med sig. Och den här sista plågan, den tionde plågan, innebar att en ängel gick genom landet. Och i varje hus som ängeln gick in så dog den förstfödde sonen i huset. Men israeliterna hade fått instruktioner genom att Gud hade talat till Mose. De hade blivit tillsagda att slakta ett lamm, ett felfritt lamm av hankön. Och blodet från det lammet skulle strykas på dörrpostarna. Och då skulle ängeln se det. Och när han såg blodet på dörrpostarna så skulle han gå förbi det huset. Alltså påskalammets blod räddade israeliterna undan döden. Och det här blev ju sen bakgrunden till judarnas påsk, Pesach. Gå förbi betyder ju det. Det här pekar också fram då emot Jesu död på korset. Det är en så kallad skuggbild. Även om det är en verklig händelse och det händer där och då, så pekar det ju också framåt mot korset, mot Jesus. Och när Johannes döparen får se Jesus där vid Jordan, så säger han till folket när Jesus framträder: se Guds lamm. Lammet talar alltså om Jesus Kristus som har kommit till oss för att dö för vår skull. Han är Guds felfria, han är Guds utvalda lamm av hankön vars blod räddar alla de som tror. Alltså det är ju också det här att vi kan ju inte bara, det sker inte per automatik, utan vi måste också ta blodet och stryka på våra dörrposter. Vi måste så att säga ta emot den nåd som finns där i tro. Här står ju lammet också som en kontrast till odjuret som vi kommer att läsa om i kapitel 13 senare. Lammets svaghet ställs mot odjurets styrka. Och det här ger ju för människan ofta en vilseledande bild, för det till synes svaga lammet kommer att besegra det skräckenjagande odjuret. Det står också om lammet att det har 7 horn och 7 ögon. Kom nu ihåg, det handlar inte om utseende. Det handlar om karaktär, det handlar om egenskaper, det handlar om funktion. De 7 hornen är en symbol för fullkomlig styrka och makt. Och ögonen är Guds 7 andar. Det här med Guds 7 andar är ett återkommande uttryck. Det är tredje gången det dyker upp nu. Att Jesus, han ser allt, han vet allt, han överför hela jorden. Och Kristus finns överallt genom sin ande. Den helige ande omnämns ju i skriften också som Kristi ande. Och när det tog bokrullen föll de 4 varelserna av de 24 äldste ner inför lammet. Var och en hade en harpa och skålar av guld fyllda med rökelse som är det heligas böner. Det här var vers 8. Nu tar lammet rullen, och med andra ord så överlämnas nu i Jesu Kristi händer att forma framtiden och föra den mot dess slutgiltiga mål. När lammet träder fram så händer det någonting nytt i den himmelska världen. Alla faller ner inför lammet. De tillber lammet. Och det är ju bara Gud som ska tillbes. Men här, vet du, här sker en tillbedjan av den treenige guden. Han som sitter på tronen och lammet med sina 7 ögon som är Guds 7 andar. Och det står att de har skålar fyllda med rökelse. Vet du att främst i den ortodoxa traditionen så används ju ibland rökelse som en symbol för bönen. Men hit upp till tronen, hit når de heligas böner från jorden. Det är ju en stor uppmuntran både för den tidens läsare och även för oss Alltså, vi kan ju ställa oss frågan, hjälper det att be till Gud? Och svaret ges här i den här himmelska scenen. Bönerna, vet du, når fram, ända fram till tronen, oavsett omständigheter. Du tittar i psalm 141 och vers 2, så läser vi: låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer. Synen här visar oss att Gud till sist ska svara på alla böner, och att en gång ska också det som är, tycks vara oförklarligt bli förklarat. Vi går vidare, läser vers 9 och 10. Och det sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. En ny sång. De 24 äldste, de sjunger. De sjunger en ny sång, en sång som de inte har kunnat sjunga förut. En sång som handlar om Kristi försoningsverk. Och de är frälsta av nåd. Det betyder ju, den nya sången betyder ju inte en nykomponerad tonsättning i första hand, utan det är ju ämnet. Va? Det är ju ämnet om frälsningen i Kristus Jesus som är den nya sången, i alla fall en aspekt av den nya sången. Men det som också ingår i den nya, det är ju att lejonet / lammet nu ska bryta bokrullens sigill. Guds frälsningsverk ska gå in i ett sista skede. Tiden är nära, och det skedet, det hänger ju givetvis intimt samman med försoningsverket. Och föremålet för den nya sången, det är det slaktade lammet. Kristus som har med sitt blod friköpt människor åt Gud. Och det här är ju en illustration av det som gjordes på korset. Det är en aspekt. Vi var slavar under synden. Vi var inte fria att tjäna Gud. Vi var i den ondes våld. Men Kristus betalade priset för oss människor. Han friköpte oss med sitt blod. Och han gjorde oss till kungar och till präster inför Gud. Vad gör en präst? Jo, en präst frambär offer. Och det är också vår uppgift att frambära offer, lovets offer. Frambära oss själva som en andlig gudstjänst. Jag tror att vi ska läsa fantastiska versar ifrån första Petrus brev. Tycker de är så underbara att läsa. Första Petrus brev, det första kapitlet, i vers 18. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Och vi går fram i andra kapitlet också, i första Petrus brev, och läser från vers 4. En uppmaning till oss alla. Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Vi är präster, men vi är inte bara präster, vi är också kungar, ett konungsligt prästerskap. Och här läser vi att Guds folk är och ska vara kungar på jorden. Det talas egentligen om två saker och två aspekter av det hela, både nu och sedan. Guds rike är ju både nu, är ju redan här, men ändå inte. För det första så är ju det rike som vi faktiskt redan nu är i besittning av här på jorden. Vi sitter ju faktiskt redan nu tillsammans med Kristus i den himmelska världen. Det är ju en viktig dimension för oss så att vi inte blir uppgivna. Det är vår nuvarande position. Vi är över, vi är inte under. Vi är huvud, vi är inte svans. Vi behöver inte vara någon som hela tiden svansar med och känner vart vindarna blåser och vad som är bäst och vad som är politiskt korrekt. Utan vi kan inta vår position. Vi kan resa oss, vi kan bli den vi är ämnade att vara. Vi kan vara huvud, vi kan vara över. Vi behöver inte vara svans, vi behöver inte vara under. Vi kan väl läsa den här versen som säger det väldigt tydligt i andra kapitlet i Efesierbrevet. Vers 6, så läser vi. Där, det står så här. Han har uppväckt oss med honom, alltså med Jesus, och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Men ytterligare en dimension är ju att den slutgiltiga destinationen för den återlösta mänskligheten, den nya jorden, är ju också den plats där vi ska regera. Kungar på jorden. Vi går vidare och så läser vi vers 11 och 12. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med stark röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Nu står det talas om en stor skara änglar. Och jag som tycker om matematik, jag frestas ju att räkna på hur många de är då. De här änglarna, 10 000 gånger 10 000 är 100 miljoner och 1 000 gånger 1 000 är 1 miljon och så vidare. Men då har jag ju inte riktigt förstått budskapet. Så fungerar inte tal och siffror i uppenbarelseboken. De är ju symboliska. Det är en apokalyps vi läser, att 10 000 står ju för en ofantligt stor mängd. Ett annat ord för 10 000 det är myriad. Myriad var den högsta kända talet eller siffran i det grekiska romerska sifferskalan. Så det symboliserar en oräknelig skara. Och jag lägger märke till också att det omnämns 7 saker i deras tillbedjan. 7 saker som tillhör lammet. Det är makten, det är rikedomen, det är visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. 7-talet kommer igen hela tiden genom uppenbarelseboken och jag har svårt att tro att det är en slump. Vi går in i de sista verserna i kapitel 5. Och det står där slutligen att allt skapat i himlen och på jorden och till och med under jorden och på havet och allt som finns i dem, hörde jag säga, honom som sitter på tronen, honom och lammet, tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Och de 4 varelserna sa amen. Och de äldste föll ner och tillbad. Här står det om allt skapat. Till sist stämmer allt skapat in i lovprisningen. Änglarna, varelserna, de äldste. Allt utom skaparen själv. De 4 varelserna bekräftar det som sker med ett amen. Orden här i den här lovsången är ju egentligen de samma som lovsången i kapitel 4. Men det har ett viktigt tillägg. Här tillägnas lovsången både honom som sitter på tronen och lammet. Och det ligger för övrigt i linje med uppenbarelsebokens höga uppfattning om vem Jesus är. Det är en kristologi som tydligt uttrycker Jesu gudomlighet. Och till och med de under jorden tvingas erkänna att Jesus tillhör äran. Jag kan tänka mig att det kan syfta på de som inte tagit emot, som upproriskt nu tvingas bekänna honom som den rättmätige Herren. Ja, vi har gått igenom just kapitel 4 och kapitel 5. Där Jesus, eller där Johannes delar synen från det himmelska och från den himmelska helgedom. De hör ju ihop på ett väldigt tydligt sätt, de här två kapitlen. Och den här himmelska scenen röjer, tycker jag, en hemlighet angående svaghet och styrka. Det är till synes svaga som i själva verket är mäktigt och stort. Det svaga rymmer en gudomlig styrka. Det är ett genomgående tema i Uppenbarelseboken. Ondskan, när vi mer tydligt kommer att studera ondskan, så visar den sig i yttre styrka. I odjuret och i draken. De väcker respekt hos mänskligheten. Men när dessa har tvingats lämna scenen, så är det slaktade lammet som regerar i evighet tillsammans med Gud. Paulus skriver ju väldigt mycket om det här också. Han skriver om den korsfäste Kristus. Att han inte vill veta av något annat än den korsfäste Kristus och kraften i hans kors och i hans uppståndelse. Han vill inte att korsets kraft ska gå om inte. Därför vill han inte förkunna sig själv och ståta med sina egna kunskaper och sin visdom. I mänskliga ögon så var ju Jesu död förnedrande. Det var ju tecken på svaghet. Vi läser ju i Jesaja 53. De här kända orden om Jesus som den lidande tjänaren. Det står att han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom. Inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Med andra ord, det var ingen person som den här världen skulle ha valt att sätta upp på reklampelare. Men i själva verket vanns på korset en evig seger. Och det är bara genom tron på Jesus Kristus som människan kan övervinna döden och få gemenskap med Gud. Och kyrkans uppdrag är att förkunna det här för hela världen. Det är i svagheten som Guds kraft visa sig som starkas. Vi kan ju lockas av det här yttre och det till synes kraftfulla och imponerande. Så vi behöver verkligen en urskiljning så vi kan avgöra vad som är vad. Ja, ni, nästa bibeltimma när vi återkommer så ska vi läsa kapitel 6 tillsammans. Och läsa om vad som händer nu då när lammet tar bokrullen och bryter de sex första sigillet. Det sjunde sigillet bryts inte för en inledning av kapitel 8. Och sen är det mellan det sjätte och sjunde sigillet så finns det två så kallade mellanakter insprängda. Dels den om den stora vitklädda skaran i himlen och dels den om de 144 000. Men vi tar en sak i taget. Tack så jättemycket för att du har lyssnat och för den här gången. Välkommen tillbaka och Gud välsigne dig.